Tack så mycket för att jag fick komma hit. Måste säga att det är jätteroligt att vara här och träffa er. Och det är faktiskt första gången som är i Älvsbyn. Jag har varit i Piteå och Luleå och så där, men aldrig här. Så att det var lite extra spännande att få se det här stället och att komma hit och träffa er. Jag heter Elias Nyström och jag bor i Skelleftehamn. Jag är med och leder en församlingsplantering som vi har i Skellefteå. Vi är inte så många, men vi är några stycken i alla fall. Annars så jobbar jag till vardag som programmerare. Och så. Jag tänkte att jag ska predika för er utifrån Filipperbrevet kapitel 2. Och verserna 1-18. Så Filipperbrevet kapitel 2, verserna 1-18. Ämnet är Jesu ödmjukhet. Så man kan säga att Jesus, han har många egenskaper. Vem Jesus är, det är inte bara något som man enkelt kan säga som vem jag är till exempel. Jesus, han är vår Herre och vår frälsare. Men han är också ödmjuk. Det är en av de, kan jag tycka, de mest förvånansvärda egenskaperna. Hur kan han vara ödmjuk? Varför är det? Vad betyder det egentligen? Här i Filipperbrevet 2, 1-18 så får vi svar på vad det innebär. På vilket sätt var Jesus ödmjuk och varför? Den här texten kan man dela upp i tre avsnitt. Paulus, han börjar med ett förord. Sen kommer den så kallade Kristushymnen. Och sen kommer ett efterord då han tillämpar det hela. Och som kristna så är vi Jesu efterföljare. Vi ska följa Jesus och vi ska efterlikna honom. I Romarbrevet 8:29 så skriver Paulus: de som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild, så att sonen blir den förstfödde bland många bröder. Alltså Guds mål är att vi ska formas efter hans sons bild, efter Jesu bild. Så som Jesus är, så ska vi också bli bit för bit. Vi ska bli mer och mer lika honom. Men han vill inte bara att vi ska formas efter hans sons bild, utan att vi ska formas efter hans sons bild tillsammans. Tillsammans så ska vi ha gemenskap med varandra, som i den här församlingen och som i alla församlingar som bekänner Jesus och som tillhör honom. Så har vi gemenskap med varandra, vi älskar varandra och vi vandrar tillsammans och blir mer och mer lika Jesus. Och för att vi ska kunna bli lika Jesus så måste vi se hur är han och bli så som han är. Och ödmjukheten, det är en sak. Och den är också en nyckel för att vi ska kunna formas tillsammans. För om vi inte är ödmjuka, så hur kan vi då ha gemenskap? Det är väldigt viktigt att vi gör som Paulus säger här, som jag ska komma till nu. I Filipperbrevet 2, jag ska läsa hela stycket, sen tänkte jag försöka lägga ut det här bit för bit. Så Filipperbrevet 2 och 1-18. Om ni nu har tröst hos Kristus, och ni får uppmuntran av hans kärlek, gemenskap i anden och medkänsla och barmhärtighet, gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och vara ett i själ och sinne. Sök inte konflikt eller tom ära. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte till ert eget bästa, utan också till andras. var så till sinnes som Kristus Jesus var. Han var till i Guds gestalt, men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till yttre hade blivit som en människa, ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böjas, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära. Därför, mina älskade, ni som alltid varit lydiga, inte bara när jag var hos er, utan ännu mer nu när jag inte är hos er, arbeta med fruktan och bävan på er frälsning, för det är Gud som verkar er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. Gör allt utan att klaga och tveka, så att ni blir fläckfria och rena, Guds oskyldiga barn mitt i ett falskt och fördärvat släkte. Den är lyser som stjärnor i världen när ni håller fast vid livets ord. Då blir ni en ära för mig, att jag inte har kämpat förgäves eller arbetat förgäves. Ja, även om mitt blod skulle utgjutas medan er tro bärs fram som ett offer, är jag glad och gläds med er alla. På samma sätt är ni glada och gläds med mig. Visst är det ett underbart ord? Paulus börjar med att säga: om ni nu har tröst hos Kristus, om ni får uppmuntran av kärlek, gemenskap i anden och medkänsla och barmhärtighet. Alltså, vi får ju det. Och när vi nu får det, allt detta i Kristus, när vi har tröst i gemenskapen med Kristus, i föreningen med honom, och vi har gemenskap som vi får av anden, vi har gemenskap med fadern och genom fadern med sonen, och genom sonen har vi gemenskap med fadern, och i anden så får vi gemenskap med varandra, alla som tillhör Jesus, alla som är en del i Kristi kropp. Då vill Paulus att vi ska göra hans glädje fullkomlig genom att vara ett i själ och sinne, att ha samma sinnelag och samma kärlek. Och det är något väldigt viktigt, gemenskapen mellan de heliga. Det talas ofta i Nya testamentet om att vi ska älska varandra. Jesus har älskat oss, därför ska vi också älska varandra. Om Gud har älskat min broder, hur ska jag då kunna göra någonting annat? Och att om Jesus har dött för honom, om han har ödmjukat sig och han har dött för honom, så måste jag också ödmjuka mig och älska honom, att älska alla mina syskon i tron. Och därför så varnar Paulus: försök inte konflikt eller tom ära. Sök inte stridigheter. Sök inte att bli höga och upphöjda, eller att tjäna poäng hos någon, eller att andra ska tycka om er. Det är inte det som vi ska göra, för det är dödliga fiender till enheten i Kristus. Om vi gör det, så hur kan vi då ha gemenskap med varandra? Jag vill att vi ska sätta andra högre än oss själva. Det innebär inte att vi ska trycka ner oss själva och tycka att, ja, liksom att vi ska slå på oss själva eller någonting, utan att vi ska upphöja andra, vi ska sätta andra först. Vi ska inte se till våra egna behov, att men jag måste ha det här, jag behöver det här, jag vill ha det här. Utan jag ska se på vad det andra behöver. Vad behöver mina bröder och systrar i församlingen? Vad behöver de som finns runt omkring mig? Hur kan jag hjälpa dem? Om jag gör det, det krävs ju ödmjukhet. Att jag måste ödmjuka mig och säga att men jag är inte världens mittpunkt. Jag är inte centrum, utan det finns någonting annat. Och att Gud har skapat alla de här människorna också. De är Guds avbilder. Och alla de som hör till honom har han utvalt, han har frälst dem, han har räddat dem, han har helgat dem. Och det var ju precis så som Jesus gjorde, att han såg inte till sitt eget bästa utan också till andras, som man skriver i vers 4. Paulus vill att vi ska vara så till sinnes som Kristus Jesus var. Och hur var Jesus till sinnes? Han satte andra före sig själv. Och här i vers 6, han var till i Guds gestalt men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte. Vad betyder det egentligen? Vad betyder det att han var till i Guds gestalt? Det ordet som Paulus använder här på grekiska, det som översätts med gestalt, syftar inte på det yttre, att ja, men han såg ut att vara Gud. Det är inte det det betyder, utan det syftar på det inre och hur det tas uttryck, alltså Guds natur. I praktiken betyder det att Jesus, han hade del i Guds natur. Han var Gud. Han är ett med Fadern. Men han hade jämlikhet med Gud, men han räknade inte det här, att han var till i Guds stalt, att han hade jämlikhet med Gud. Han räknade inte det som ett segerbyte. Han såg inte det som något som han skulle bevara, försvaret till varje pris, som han aldrig kunde lämna ifrån sig. Utan istället utgav han sig själv. Han avstod från allt, som det står i Bibel 2000. Han såg allt det här, härligheten som han hade med Fadern i himlen. Så han lämnade det och blev en del av skapelsen. Och det är så, alltså, kan vi förstå vad det innebär egentligen? Att Guds son som skapade hela världen, Fadern skapade världen genom honom. Han var Guds ord, han var till i Guds gestalt. Han hade gemenskap med Fadern i himlen. Han hade härlighet hos Gud. I Johannes 17 och 5. I Jesus stora bön mot slutet av Johannes evangelium, i 17 och 5, så säger han: Fader, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till. Alltså han hade härlighet hos Fadern innan världen var till. Senare i vers 24 så säger han att Fadern älskade sonen före världens skapelse. Han hade det bra där. Varför skulle han lämna det? Varför skulle han avstå från det här och liksom komma ner till jorden? Ändå så gjorde han det. Han avstod från allt. Han tog del i skapelsen. Han tog en kännares gestalt, som Paulus skriver. Han blev människan lik. Man kan ju tänka sig så här, men om vi har Guds son som har skapat hela världen och som är ett med Fadern, som har oändligt med härlighet, som är oändlig i sig själv, om han nu skulle bli en del av skapelsen, då borde han väl ha blivit i alla fall det högsta man kan tänka sig i skapelsen. Han borde ha blivit en ärkeängel i alla fall, kan man ju tänka sig. Han borde ha blivit något så stort, men det blev han inte. Han blev en människa. Ja, men om han skulle bli en människa, måste han väl ändå bli en kejsare eller en kung eller någon som regerar över hela världen, som alla ärar och sådär. Men det var inte det heller. Han blev en tjänare. Han blev en tjänare. Och han föddes inte i ett palats, utan i ett stall. När de vise männen kom och sökte Messias, så sökte de i palatset. Men där måste ju Messias vara, Guds moder. Han måste i alla fall vara i ett palats. Eller hur? Han måste ju vara... Han är ju kungens son, Gudfaderns son. Han måste vara ett palats i alla fall. Men det var han inte, han var i ett stall. Han var inte ens i ett värdshus, utan han låg i en krubba. Jesus, Guds son, som har skapat hela världen, lades i en krubba som en liten bebis. Helt hjälplös. Somliga kanske föreställt sig att men Jesus, han måste ju... Ja, jag tror att i Koranen så står det att han talade som bebis. Men han gjorde inte det. Han var en liten bebis. som han håller i famnen. Maria bytte blöja på honom. Han klarade ingenting själv. Han började ammas, han började vaggas. Han grät. Hon tröstade honom. Så ödmjukade sig Jesus. Men det räckte inte med det heller. Vi kan tänka, men nu är det väl ändå nog. Hur långt ska han egentligen sjunka? Men han ödmjukade sig och blev lydig ända till döden. Döden på korset, står det i vers 8. Och då kan man tänka sig att okej, okay, men om han ska ödmjuka sig och bli lydig ända till döden, så måste man i alla fall få en ärorik död. Förr i världen när man hade dödsstraff så brukade man skilja på vem det var som skulle dö och vem den hade gjort. Man dödade kanske inte alla på samma sätt. Om det var en adelsperson kanske man halshög med ett svärd. Om det var någon sämre så kanske man dödade på ett mindre trevligt sätt. Romarna utövade dödsstraff och de gjorde också skillnad på vem det var som skulle dö. Och när det var någon som inte var medborgare, och som inte var romersk medborgare utan som var som här då, som var en del av ett kuvat folk, så använde man korsfästelse. Och det var barbariskt, riktigt barbariskt. Och tänk det här att de spikade upp honom. Det var plågsamt, smärtsamt. Och han hängde där, inte ens anständigt klädd, hängde han på korset. Det var det värsta tänkbara man kan tänka sig. Jesus, han var uppe hos fadern, han kom ner till jorden, tog mänsklig natur. Han ödmjukade sig och blev en tjänare. Och han var lydig ända till döden. Och inte vilken död som helst, utan döden på korset. Det värsta man kan tänka sig. Så djupt sänkte sig Jesus. Och nu ska jag lägga till ytterligare en pusselbit för att vi ska förstå hur djupt han sänkte sig. Det var en grej kvar. I Galaterbrevet. Galaterbrevet 3:13. I Galaterbrevet 3:13 så säger Paulus så här. Galaterbrevet 3:13. Nej, ursäkta. Det var inte 3:13. Vänta nu. Okej. Ja, okej, jag har i alla fall skrivit upp det här. Någonstans i Galaterbrevet. Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att bli en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet, förbannade var och en som upphängd på trä. Gud hade sagt till Mose långt tidigare att ni ska inte låta någon hänga kvar på trä, utan ta ner kroppen över natten. För förbannade den som upphängd på trä. Det här var ju levande i judarnas sinne. De som såg Jesus dö. Förbannad är den som upphängd på trä. Så om det inte var nog allt det här som vi nyss sa. Hur han sänkte sig, han blev lydig, han dog i värsta tänkbara död. Så var det dessutom, han blev förbannad. Jesus, han blev en förbannelse i vårt ställe. Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä, som Petrus säger. Det var inte bara det att han ödmjukade sig, att han dog, att han blev förnedrad. Utan han bar också allt det som vi har gjort. Alla våra synder som vi har gjort, som vi gör, som vi kommer att göra. Och vi syndar jämt och ständigt. Vi älskar inte Gud så som vi borde göra. Vi hyllar inte honom så som vi borde göra. Är det någon här som älskar Gud av hela sitt hjärta, av hela sin själ, av hela sitt förstånd, all sin kraft, hela tiden? Jag gör i alla fall inte det. Jag misslyckas med det. Jag försöker. men jag misslyckas. Och vi syndar mot Gud. Och allt det bar han i sin kropp upp på korsets trä. Han tog vår förbannelse, han blev en förbannelse i vårt ställe. Så djupt sänkte sig Jesus. Han som var den högsta sänkte sig och blev den lägsta. Varför gjorde han det? Vad fanns det för mening med det? Varför skulle Jesus ödmjuka sig på det sättet? Vad kunde han tjäna på det? Svaret är att han gjorde inte det för sin egen skull. Han gjorde inte det för att vinna någonting på sig själv, utan han gjorde det för vår skull. Kan vi överhuvudtaget begripa det, vad Jesus gjorde för vår skull? Ja, men för min skull, jag som är en syndare, hur skulle Jesus kunna göra det för mig? Varför? Bara därför att han älskar oss. Därför att han älskade oss. Det var därför han gjorde det. Inte för att vi var värda det eller förtjänta av det, utan bara för att han älskade oss. Bara därför så gjorde Jesus det. Och därför att Jesus gjorde det, så har Gud också upphöjt honom över allting. Historien slutar inte där. Det tar inte slut med att Jesus dog, utan det finns en fortsättning. Därför har Gud upphöjt honom. Därför att Jesus ödmjukade sig, därför att han var lydig i allt till Fadern. Därför har Gud också upphöjt honom. Jesus, han är tillbaka på Faderns högra sida. Han har återfått all den härlighet som han hade innan världen blev till, som han talar om i Johannes 17. Han är tillbaka på Faderns högra sida. Och han har faktiskt fått mer härlighet nu. För att nu är Jesus inte bara Guds son, han är också lammet som blev slaktat. Precis som påskalammet som israeliterna varje påsk slaktade. Och det blodet renade dem på ett symboliskt sätt. Så är Jesus det lammet som har slaktats en gång för alla. Och som har renat alla som tror på honom. Alla som hör till honom. Alla som tror på honom och som tror på det som han har gjort. Det tillräknas oss, vi som tror. Det som Jesus gjorde, gjorde han för vår skull. Och allt det som han gjorde har tillräknats oss. Hans rättfärdighet har blivit vår rättfärdighet. I Hebreerbrevet så står det så här: trots att han var son fick han lära sig lydnad genom sitt lidande. När han sedan var fullkomna blev han källan till evig frälsning för alla som lyder honom. Vad betyder det att han fick lära sig lydnad? Det betyder inte att han gick från att vara olydig till att bli lydig. Många har kanske fått lära sig lydnad genom att vi inte lyder våra föräldrar. De uppfostrade oss och vi lärde oss att bli lydiga. Men så var det inte för Jesus. Han var alltid lydig. Men hans lydnad bevisades. Det är ungefär som det Jakob skriver om Abraham. Abraham trodde Gud. Och det tillräknas honom som rättfärdighet. Men Gud nöjde sig inte bara med det. Utan han prövade honom också. Genom att befalla honom att offra Isak. För på så vis så bevisades Abrahams rättfärdighet. Det som han hade gjort. Eller att han trodde på Gud. Och på samma sätt så nöjde sig inte Gud med Guds sons lydnad. Utan han bevisade den också. Genom att Jesus ödmjukade sig. Men när Isak offrades aldrig egentligen, så offrades Jesus egentligen. Han offrades, han utgav sig själv. Han offrades i vårt ställe. Och därför sa Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. Vad innebär det egentligen? Att Gud har gett honom namnet över alla namn. Vad är det för ett namn? Han har ju namnet Jesus. Men namn på grekiska kan också innebära titel. Han kallas Herren. Gud har gett honom namnet över alla namn för att i Jesu namn alla knän ska böjas. I himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud, Fadern till ära. Konsekvent i Nya Testamentet så kallas Jesus för Herre. Och det ordet på grekiska kyrios, kanske någon av er har hört. Det betyder egentligen samma sak som vårt svenska ord Herre. Det kan betyda, det kan vara en omskrivning för Guds heliga namn. Det kan vara någons överordnade. Det kan också vara respektfullt tilltal. Vi säger ibland, inte så mycket nu för tiden, men vill min herre ha påtår till exempel. Och sådana där saker. Samma sak är det med det ordet. Så vad innebär det då att Jesus är Herre? Vad betyder det? Jag tror att vi får en ledtråd här. När Paulus säger att i Jesu namn ska alla knän böjas. Han anspelar på Jesaja kapitel 25, vers 23. Jesaja kapitel 25, vers 23, 45, vers 23. Så står det: jag har svurit vid mig själv. Ett sanningsord har gått ut från min mun. Ett ord som inte ska tas tillbaka. För mig ska alla knän böjas. Alla tungor ska ge mig sin ed. För mig ska alla knän böjas. Alla tungor ska ge mig sin ed. Vem är det som talar här? Men det är Gud Fadern som talar. För alla knän ska böjas för Gud Fadern. Här säger Paulus att alla knän ska böjas för Jesus. En annan ledtråd finner vi i Romarbrevet 10 och 9-13. I Romarbrevet 10 och kapitel 9, vers 9-13. Då säger han så här, ursäkta. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Skriften säger, ingen som tror på honom ska stå där med skam. Här är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har samma Herre och kan ge sin rikedom till alla som åkallar honom. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. När Paulus säger det så citerar han Joels bok. Där det står samma sak. Att var en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Och där är Herren alltså en omskrivning för Guds heliga namn. Jesus han identifieras med Guds eget heliga namn. Jesus han är inte samma som Fadern. Men han är ett med Fadern. Och han är Gud. Och vi kan ju se det i Bibeln att Gud är en men han är ändå tre. Han är Gud, Fader och Gud, Fadern och Sonen och den helige Ande. Så när Paulus säger att alla knän ska böjas så menar han verkligen alla. Alla i himlen, på jorden och under jorden. Det innebär ju inte att alla i slutändan ska bli frälsta. Det här inräknar ju också djävulen och de fallna änglarna. Men det innebär att alla, precis alla knän ska böjas. Och ska bekänna att Jesus är Herre. De som inte tror på på Jesus. De som inte lyder honom kommer att tvingas göra det. Och de kommer att bekänna honom motvilligt som hans kuvade fiender. Men de som tror på honom kommer att jublande kasta sig ner på sina knän och prisa honom, lovsjunga honom och jubla över honom i glädje som hans älskade barn. Och det är det som vi får göra, vi som tror. Men det stannar ju inte där med att vi faller ner inför Jesus och så är det slut. Utan det står att Gud fadern till ära. Det finns ingen konkurrens mellan fadern och sonen. Det är inte så att men nu får du dela med dig lite av den här äran. Nu blir det för mycket. Inget sånt. Det finns ingen tävling mellan dem. Vem har mest ära? Utan det är samma ära. När vi ärar Jesus så ärar vi också fadern. När alla tungor bekänner att Jesus är Herre så ärar det fadern. Det är ingen delad ära utan det är samma ära. Samma härlighet som de har. I 1 Korinthierbrevet 15 så säger Paulus att han måste regera, alltså Jesus, tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Så när sista fienden berövas döden sin makt, för allt har han lagt under hans fötter. Men när det sägs att allt är lagt under honom, gäller självklart inte Gud som har lagt allt under Kristus. Och när allt blir lagt under honom, då ska sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, så att Gud blir allt i alla. Det är så fantastiskt hur Gud fungerar. Fader, son och helig ande som älskar varandra och som tillsammans samarbetar för att färdigställa den plan, att utföra den plan som Gud har tänkt från början. Hur han ska friköpa ett folk åt sig och hur den helige ande helgar och bygger upp Kristi kropp. Och hur de är ett och samarbetar. När vi ärar Jesus så ärar vi fadern. Men varför säger Paulus allt det här? Om vi tar ett steg tillbaka. Han har sagt den här underbara Kristushymnen. Men varför? Han säger det inte främst för att vi ska lära oss någonting om Jesus. Det är väldigt viktigt. Det är väldigt bra. Men han säger det främst i det här sammanhanget för att sporra oss till ödmjukhet. För att vi ska lära oss att göra så som han gjorde. Teologi, läran om Gud, det är inte bara kunskap och teori, utan det är också praktik. Det är någonting som måste få en inverkan. Det är inte bara någonting som är i huvudet, utan någonting som är i hjärtat och som verkar ut i våra liv. Vi har alla skäl att vara ödmjuka just själva. Den som känner sig själv vet hur bristfällig den är. Jag vet att jag har många brister. Jag vet att jag är begränsad. Jag kan inte göra allt det som jag skulle vilja göra. Jag kan till exempel inte, jag ska inte kunna bli kärnfysiker bara så där till exempel. Det är en begränsning som jag har. Jag tror att det är många som har den begränsningen. Jag kan till exempel inte heller göra olika karate moves som man har kanske sett på film. Även om man kanske skulle vilja det. Så det är en begränsning. Men det finns ju också någonting mer som sporrar oss till ödmjukhet. Och det är Jesus. Han har inga begränsningar. Han har inga brister. Endast ödmjukade han sig. Och om Jesus gjorde det, så måste vi också göra samma sak. Så därför så, jag menar, om Jesus inte tyckte att hans bekvämlighet och den härlighet som han hade hos fadern, om inte han tyckte att det är ingenting jag kan ha, det här måste jag hela tiden bevaka. Om han kunde avstå från det, om han kunde gå ut, han ödmjukade sig och blev lydig ända till döden för vår skull. Hur skulle då vi kunna säga att nej, men min bekvämlighet, det är det viktigaste. Jag måste få tänka på mig själv. Jag har inte tid att tänka på andra. Jag har inte tid att göra Guds vilja. För jag måste få vara hemma och se på tv. Det är inget fel att se på tv. Men poängen är just det att om vi gör som Jesus gjorde och sätter andra högre än oss själva, sätter andra främst. Det är så som Gud har tänkt. Så ska vi se. Så Paulus, han säger: min älskade, ni som alltid varit lydiga, inte bara när jag är hos er utan ännu mer nu när jag inte är hos er, arbeta med frukten och bävan på er frälsning. Det här innebär ju inte att helt plötsligt så beror min frälsning på gärningar. Vi är redan rättfärdiggjorda genom Jesus, genom allt det som han har gjort. Men Paulus vill att vi ska arbeta på vår frälsning på det viset att den får full utverkan, att den får avsedd effekt i våra liv. Att vi ska arbeta på att ödmjuka oss. Och det gör vi bäst genom att betrakta Jesus, att begrunda honom, vem han är och vad han har gjort. Och sen skrev han att för det är Gud som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. Det här är det som är otroligt, att i slutändan så handlar det inte heller, inte ens min helgelse beror på mig, utan beror på Gud. Gud verkar i alla som tillhör honom. Alla som tror på honom har fått Guds heliga ande som verkar i oss, som arbetar i oss, som ser till att det som vi redan har trott och det som Gud redan har gjort får växa ut mer och mer, får blomma ut och får all den effekt som Gud har tänkt. Han verkar i både vilja och gärning. Gör allt utan att klaga och tveka, alltså utan bitterhet och utan att klaga och tveka. Då blir vi fläckfria och rena, Guds oskyldiga barn mitt i ett falskt och fördärvat släkte. Den lyser som stjärnor i världen när den håller fast vid livets ord. Paulus avslutar den här med att säga: då blir ni en ära för mig på Kristi dag, att jag inte har kämpat förgäves eller arbetat förgäves. Även om mitt blod skulle utgjutas medan er tro bärs fram som ett offer, är jag glad och gläds med er alla. På samma sätt är ni glada och gläds med mig. Filipperbrevet har som ett särskilt tema glädjen. Glädjen i Gud. Paulus, han säger det här fast han sitter i fängelse. Han kommer kanske att bli avrättad, kanske kommer han utsättas för tortyr. Men det är ingenting som bekymrar honom. Utan han ser Filippernas kristuslikhet som något mycket viktigare. Han har prioriteringarna rätt. Han sätter andras behov framför sig själv, framför sin egen behov. Så låt oss göra samma sak. Låt oss betrakta Jesus och begrunda honom och att be Gud att sända sin heliga ande och att verka i våra hjärtan, att arbeta på oss så att vi blir mer lika Jesus. Det behöver vi verkligen. Jag behöver det verkligen. Tack Gud att du har sänt din son till jorden att dö i vårt ställe. Tack Jesus att du inte såg jämlikheten med Gud som ett segerbyte, utan att du avstod från allt, att du utgav dig själv, att du sänkte dig själv från den högsta himlen ner till jorden, till ett stall, Att du blev lidande till döden. Döden på korset. Eller vi kan aldrig begripa hur mycket du har ödmjukat dig. Vad du har gjort för vår skull. Men jag ber att du ska ge oss bara ett gram till av förståelse. Jag ber att du ska arbeta i oss, att du ska förvandla oss. Och tack att du, Gud, som har påbörjat ett gott verk i oss, också ska fullborda det. Ber om din välsignelse här över denna församling. De ska få växa i kärlek till varandra, ödmjukhet och kristuslikhet. Och jag ber det för hela Kristi kropp. I Jesu namn, amen.